Förra veckan så satt jag vid en kompis köksbord och skulle planera en podcast som jag tänkte släppa i söndags. Men jag kom verkligen ingenstans. Men så slog det mig, precis innan jag påbörjat mitt arbete att försöka skriva ner manus till ett podcastavsnitt, så hade jag förberett en föreläsning som jag höll om fondsparande. Och där började jag gräva i alla citat jag samlat på mig under åren när jag läst böcker och skrivit artiklar. Så det slog det mig. Varför gör jag inte bara ett avsnitt med citat som har format och hjälpt mig mycket? För jag älskar verkligen citat. De kan vara ibland lite lätta klyschiga att slänga sig med. Men jag tycker det finns enormt mycket visdom i många citat. Så bara med ett fåtal ord så kan man förmedla så mycket kunskap. Så därför tänkte jag idag med mig av 12 stycken citat som har format hur jag tänker kring investeringar och pengar. Det första citatet. Ingen är galen. Citat. Your personal experiences with money make up maybe 0.00000001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. Jag kommer från Morgan Housels bok Psychology of Money som jag tjatat mycket om. Det är för att jag tycker den är så otroligt bra. Och jag tror det här perspektivet är jätteviktigt att bära med sig hela livet. Att ingen är galen. Det är så lätt att döma andra för deras beslut överlag i livet, men om vi ska ha fokus här på ekonomi, ekonomiska beslut. Men kom ihåg att du har ingen aning om hur den personens uppväxt har varit och format hur de ser på pengar. Jag försöker alltid förstå, vända på saker. Varför tänker den här personen så? Vad kan jag lära mig ifrån det? Och vad kan jag lära mig ifrån det? Nummer 2. Att ha tillräckligt. Indexfondens fader Jack Bogle fick en fråga om varför Edelmans böcker heter Enough, alltså tillräckligt. Citat. The title, as Bogle explains, comes from a conversation between Kurt von Gutt and novelist Joseph Heller, who are enjoying a party hosted by a billionaire hedge fund manager. Von Gutt points out that their wealthy host has made more money in one day than Heller ever made from his novel Catch 22. Yes, says Heller, but I have something he will never have. Enough. Jag tycker det här är så himla bra. Och det här är en sann historia. Båda de här personerna som pratar finns på riktigt. Catch 22 kan man också se på Viaplay till exempel. Att ha tillräckligt är något som väldigt många har jättejobbigt att inse när man kan vara nöjd. När jag hör det här citatet så tänker jag på en film, Wall Street, Money Never Sleeps, där chefen för den här investeringsfirman blir frågad, vad är din magiska siffra? Siffran, summan pengar du kan vara nöjd med. När du uppnår den så kan du lämna allting och sluta jobba och bara njuta av livet. Och chefen på investeringsfirman, han tänker i några sekunder. Sen säger han bara, more, och ler. Och så spelas lite kul musik i bakgrunden och så går han ut ur rummet. Det var hans svar. More. Han vill bara ha mer. Där finns ingen gräns. Där finns inget stopp. Där finns ingen mållinje för när han kommer vara nöjd. Det är väldigt lätt att flytta sin ekonomiska mållinje hela tiden. Men att inse när man har tillräckligt, det är något jag försöker tänka på. När man inte behöver pusha gränsen längre. Nummer 3. Ödmjukhet. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income, it's to raise your humility. Även för Morgan Housel, Psychology of Money. Så tanken är att över en viss nivå, när du uppnått basala behoven, kan täcka sådana kostnader, så handlar det mer om vilka regler du själv sätter upp för ditt liv och vad du känner att det här vill jag ha, det här måste jag ha. Nummer 4. Att vara rimlig över rationell. Aiming to be mostly reasonable works better than trying to be coldly rational. Ännu ett citat av Morgan Housel. Och i hans bok så tar han upp ett exempel. Jättesmarta, intelligenta människor på Yale som gjorde en studie där de visade att unga personer som pensionssparar, för varje krona de investerar så bör de dubbla den genom att använda belåning. Och det här var till följd av att man har så lång tidshorisont som man ska spara till pensionen. Så även om du skulle radera ut alla pengar som är dina, vilket innebär 50% marknadsnedgång, för då skulle 50% innebära att alla pengar som du faktiskt har haft investerat förlorar du och så har du 50% kvar som är lånade pengar. Även vid en sådan situation så har du fått bättre pension statistiskt om du hade börjat om därefter igen och bara fortsatt med samma strategi. Så rationellt så stämmer ju det här om man kollar på siffrorna. Men det här är inte rimligt. Där finns inte en människa som efter att de hade, vi säger, investerat 100 000 av sina egna pengar, lånat 100 000, marknadsnedgång minus 100 000, så de bara 100 000 investerat kvar. Det finns ju inte en person som i det läget bara hade kört. Okej, men då fortsätter jag bara med samma strategi igen. Det är inte rimligt att en människa agerar så. Vi är inte så rationella som vi vill tro. Så det här har jag tagit med mig i livet också. Så jag kan tänka på att det rationella vore ju om jag sparar alla pengar, bla bla bla. Men det är inte så livet fungerar. Vi är inte hänsynslöst rationella även om vi vill tro det. Utan om man bara försöker ta rimliga, helt okej beslut så brukar det bli väldigt bra över tid. Nummer 5. Den viktigaste färdigheten för att bli rik. Entreprenören Raval Navakant har sagt, citat: "The most important skill for getting rich is becoming a perpetual learner. You have to know how to learn anything you want to learn." Perpetual learner betyder att du är en person som evigt lär dig. Och om det är den viktigaste färdigheten för att bli rik vet jag inte, men den är i alla fall väldigt viktig. Och min tolkning av det här är också mycket att du måste konstant lära dig saker, för annars hamnar du på bakkälken. Att vara ny på något suger alltid, det är alltid tråkigt, men man måste hela tiden utsätta sig för det. Lära sig nya saker. Och personligen så jobbar jag på att lära mig mer om AI nu. Jag lyssnade på en föreläsning av Sam Altman som är vd för OpenAI som skapat ChatGPT. Och jag fick en liten kick nu att verkligen ta tag i och lära mig mer om AI som jag varit dålig på, för jag tror det är något som kommer påverka framtiden mycket. Så nu har jag satt upp för mig själv att jag ska träna på att bygga min egen version av ChatGPT där man kan ställa frågor till en bot som är tränad på data från min hemsida, så man kan få svar på olika ekonomifrågor. Så jag får se hur det går, men det ska bli kul i alla fall att testa. Citat nummer 6. Att ge upp på dina drömmar. Även här från Naval Ravikant. Citat: "An old boss once warned, you'll never be rich, since you're obviously smart and someone will always offer you a job that's just good enough." Och jag tycker det här citatet är väldigt roligt. Jag tror också det finns mycket sanning i det. Många drömmar om att starta ett eget företag eller verkligen jobba inom någonting de brinner. Men sen kommer det en lönecheck i vägen som sätter stopp för alla de drömmarna. Man fastnar i det här säkra jobbet som kan vara hur bra som helst, men det ger inte riktigt den självuppfyllelsen som man drömmer om. Drömmen om att testa sina vingar till full potential. Nummer 7. Ett fåtal vinnare. Citat: "Only 4% of all publicly traded stocks account for all of the net wealth earned by investors in the stock market since 1926. Det här kom från en studie av Henrik Bessembinder. Förmodligen helt fel uttalat namn av mig där. I alla fall, på börsen tenderar det vara ett fåtal aktier som blir vinnare. Och det är just därför jag gillar indexfonder så mycket, för de inkapslar alla vinnarna och förlorarna. Men eftersom en förlorare bara kan vara minus 100%, medan det inte finns någon gräns för hur bra det kan gå för en vinnare, så är därför indexfonder väldigt fina. Och det tenderar att vara samma allt i livet. Exempelvis så fick Lionel Messi sin 8:e Ballon d'Or för 2 veckor sedan som han vann. Och tillsammans med Cristiano Ronaldo så har de vunnit 20% av alla Ballon d'Ors som delats ut. Alltså en femtedel av alla Ballon d'Ors som delats ut sedan 1956 har 2 individuella spelare vunnit. Och jag tog upp statistik att det finns typ 120 000 aktiva professionella fotbollsspelare i år. Om man tänker sig alla som spelat fotboll professionellt sedan 1956 tagits hem av endast 2 spelare. Så i livet, sportsligt, karriärmässigt och på börsen tenderar det att vara ett fåtal vinnare som står för majoriteten av vinsterna. Och det är bara så life tenderar att vara. Och jag försöker tänka på att ta med mig det här. Att har man en aktieportfölj kommer det antagligen vara en supervinnare. Och så kommer de andra vara meh. Och några kommer man förlora pengar på. Ett annat exempel är Benjamin Graham. Legendarisk investerare, värdeinvesterare som var mentor till Warren Buffett. Och han har fått den största delen av sin avkastning från en aktie som kallas för Geico. Och den bröt mot alla regler som finns i hans kända bok The Intelligent Investor. Och det skriver han också i slutet på boken. Tar man bort hans avkastning från Geico så var hans prestation helt okej, men det var inget extraordinärt. Så även en av världens bästa investerare som hyllas för hans sätt att investera i värdeaktier fick den största delen av hans fantastiska avkastning från en aktie som bröt mot alla hans regler. Om det är rätt eller fel kan man ju inte säga, motsäger det alla principer han stod för. Men det är så det också tenderar att vara i livet i allting, att det är ett fåtal vinnare som står för majoriteten av resultaten. Citat nummer 8. Enkelheten av indexfonder. Citat. The simplicity of indexing allows me to focus my attention on the things in life that are far more important than my portfolio. Skriver Nick Majuli i sin bok Just Keep Buying, som jag också gjort podcastavsnitt om. Och det sammanfattar också väldigt mycket min investeringsstrategi. Jag tror det finns för det första många saker som ger mig mycket bättre avkastning ekonomiskt än att sitta och pilla med mina investeringar. Jag har mina indexfonder, kan förvänta mig 7-8% i årlig avkastning över lång sikt. Och så lägger jag tiden på att lära mig nya saker och jobba. För när man är ung så är det väldigt lätt att tro att man ska gå bara all in fokuserad på börsen. Men sitter du där med 10 000 kronor, oavsett hur bra det är, så kommer du inte kunna generera några galna pengar i avkastning. Procentuellt kan det se bra ut, men i kronor så kommer du inte någon vart. Så därför tror jag man ska ha en enkel basic strategi som inte tar för mycket tid. Lägg din tid på att bli bättre karriärmässigt, bygg side hustles och liknande. Och för det andra så känner jag mig trygg att luta mig tillbaka i en solstol, var på semester, softa, kolla på Netflix, för jag vet att mina fonder kommer att jobba på. Det är också någonting man får väga in. När man försöker slå index kräver det mer tid, mer engagemang än indexfonder. Så även om du överkastar börsen får du titta på vad tiden du lade ner för att kunna överkasta värt det jämfört med vad du istället hade kunnat göra. Du hade kunnat jobba mer, du hade kunnat vara mer med dina vänner, mer med dina barn eller liknande. Det är också en sån sak man måste ta i beaktande om man överpresterar börsen. Var det värt det? Citat nummer 9. Långsiktig investeringsstrategi. Även här, Morgan Housel. It's about earning pretty good returns that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time. That's when compounding runs wild. Jag älskar det här citatet. När jag började investera så jagade jag strategierna som kan ge högst förväntad avkastning. Det ska vara coolt, det ska se fräckt ut, det ska gå snabbt. Men de här strategierna kan man ofta inte prestera så bra med över längre tid. Kanske ett år kan man få en galet hög avkastning. Men frågan är, kan man fortsätta med den på 10, 20 eller 30 års sikt? Och ofta är det svaret nej. Och för att ge ett exempel där tänkte jag ta en av fonderna som var på alla släppar 2020. Handelsbanken Hållbar Energi. Under året så steg fonden med över 100% i avkastning. Vilket gjorde att ägare flockades till fonden för att försöka ta del av all deg som fonden tjänade. Och jag minns så väl att våren 2021 så lyssnade jag på avsnitt 161 av Avanza-podden. Handelsbanken Hållbar Energi lockar avansianerna. Där förvaltaren Patrik Lindqvist intervjuas och berättar om fondens strategi och den nya populariteten. Fonden blev jättepopulär från ingenstans kan man säga över ett år. Och när jag lyssnade på avsnittet så kände jag bara utifrån det jag läst och lärt mig om ekonomi, fonder, investeringar att det här kommer inte sluta bra. För i podcasten så berättar Patrik att de enorma inflöden av pengar de har fått har gjort att de har anställt fler analytiker, utökat sitt team men också fått bredda sin investeringsstrategi, börjat titta på fler aktier. För alla pengar de hade fått kunde inte tryckas in i bolagen de hade ägt fram tills dess. Och det här är en helt annan grej än att utöka sitt team när man är ett vanligt företag. Är du ett företag så anställer du ofta mer personal för att du behöver möta en högre efterfrågan. Det är ofta positivt att behöva anställa personal. Men för en fond så är det inte det. Till exempel Warren Buffett och Charlie Munger, legendariska investerarna, Berkshire Hathaway. Det har varit max 20 personer som har suttit på deras kontor sedan 1965. Om en investeringsstrategi fungerar så förändrar du inte den. If it ain't broke, don't fix it. Det är ofta det som fonder tvingas göra. När man går från en liten summa förvaltat kapital som snabbt växer innebär det att man måste ofta bredda bolagen man tittar på att investera i och till exempel anställa mer personal. Och då utgår jag ifrån att all, om vi säger att all avkastning som fonden genererade berodde på deras skill som förvaltare. Det var också ESG-bubblan som har spruckit lite på sistone där bolag som var hållbara hypades upp som tusan under pandemin. Men om vi säger nu att all avkastning fick de på grund av deras skill, då är det jättedumt att behöva anställa mer personal. För då går du ifrån ett fungerande koncept. Och i nuläget så har fonden 128 000 ägare ungefär på Avanza. Och jag lovar att majoriteten av alla investerare, de investerade när de hörde Avanza-podden till exempel i slutet av 2020. Eller när Placera, som skriver på Avanzas forum, släppte artikeln med bästa fonderna 2020. Där den kvalade in på plats nummer 3. Så om man säger då att du läste artikeln på Placera eller lyssnade på Avanza-podden, investerade i början av januari 2021 fram tills, på min screenshot har jag 3 november, hade du fått minus 22% i avkastning. Och då jämför jag det här med en global indexfond. Det är inte exakt samma typ av investeringar som de här fonderna gör. Men jag ser det som att alternativt kör du index basic eller så jagar du hypade fonder. Och då har du fått plus 50% i avkastning från början av 2021 fram till början av november det här året. Det är rätt stor skillnad mellan minus 22% och plus 50%. Och jag tycker det här poängterar att vi har en fond här som har gått upp jättemycket under ett år. Men frågan är, kan fonden behålla samma avkastning? Förmodligen inte. Och så har vi å andra sidan en stabil global indexfond som inte är lika fräck, inte lika sexy, men den tuffar på år efter år. Långsiktig investeringsstrategi, basically. Citat nummer 10, att sitta på händerna. Legendariska investerare Warren Buffett, som jag precis nämnde kort, har jättemånga citat som han tillskrivits. Och ett av dem är: Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Att kunna ta dina händer och bara sitta på dem under tider av börsoro kommer bidra enormt mycket om du har en väl fungerande investeringsstrategi. Statistiskt så tenderar varje år på börsen att ha en intra-year drawdown på minst 10%. Vilket innebär att om ett börsår slutar på plus så har det under det året fortfarande varit minus 10% i förhållande till vad den slutar på plus. Inom varje år så är det alltid minst en nedgång på 10%. Det kallas för intra-year drawdown. Att köpa och sälja under börsoro, det är bara Wall Street som tjänar pengar på det. Alltså nätmäklare och banker. Men du tjänar dina pengar på att vara inaktiv. Att sitta med aktierna, fonderna som du tror på och behålla dem även när det stormar. Citat nummer 11, det näst sista. Varför du aldrig ska gå all in. Det här är en berättelse av Howard Marks som jag läst i boken The Most Important Thing. En otroligt bra bok som jag rekommenderar alla investerare på lite mer avancerad nivå. Kanske inte den första boken man läser kring investeringar. Citat: I tell my father's story of the gambler who lost regularly. One day he hears about a race with only one horse in it. So he bets the rent money. Halfway around the track, the horse jumped over the fence and ran away. Här har vi en person som bettar regelbundet. Hör om ett race där bara en häst kommer delta. Så han kör in månadshyran. När racet börjar, halvvägs runt, så hoppar hästen över staketet och springer iväg. Jag tycker det är en riktigt rolig historia och belyser verkligen att oavsett hur mycket din vän hypar upp en aktie, anonym person på Twitter, internet, vad den är, låter det för bra för att vara sant, så är det ofta det. Och du ska aldrig satsa all in. Lägg inte alla dina ägg i samma korg. Sprid alltid risken, för det oväntade kan alltid hända. Och det sista citatet, nummer 12, den här gången är det annorlunda. Citat: The most important three words in investing are, I don't know. If someone doesn't say that to you, then they're lying. Här kommer från James Altucher. Fel pronunciation där också antagligen. Så jag läste i Mer börspsykologi skriven av Christoffer Andersson. För när börsen går ner, likt har varit det här året ganska surt, så vill vi ha svar på tal. Vi letar upp profeterna som säger,
det här datumet så kommer börsen bli glad och god igen.
Eller, sälj de här aktierna, köp de här aktierna. Vi vill ha svar på tal. Vi vill ha personer som är optimistiska, som är tydliga och säger, så här kommer det bli. Men det är just de här personerna man ska undvika. För personerna du bör lyssna på, de är ödmjuka, de berättar när de inte vet och de respekterar osäkerhet. Så kom ihåg det. The most important three words in investing are I don't know. Så där har vi 12 stycken citat som påverkat mig väldigt mycket kring investeringar och pengar. Jag har dem i bakhuvudet, kommer att tänka på dem i vissa situationer. Och jag gillar citat så mycket för det är ett bra sätt att hänga upp lärdomar på. Ofta kan jag citera dem. Ibland har folk kallat mig för citatmaskin. För jag har i alla fall väldigt lätt för att komma ihåg citat. Oavsett om du kommer ihåg dem eller inte som jag har tagit upp här. Kanske det var något som fastnade för dig. Någon lärdom som fastnade. Det viktiga är inte att komma ihåg citat ordagrant utan mer vad de vill förmedla. Och det är också väldigt upp till var och en vad citat betyder och vad man läser in i dem utifrån ens egna erfarenheter. Och har du några favoritcitat så får du gärna skriva till mig, kommentera. Alltid kul att läsa goa citat. Och framöver kanske jag gör ett annat avsnitt med citat kopplade till exempelvis livet, lycka. Vi får se. I alla fall, tack så mycket för att du lyssnat så ses vi i nästa avsnitt.